Hallå Andreas. Hallå. Hur har du det i Rio?
Ja, det är varmt och skönt som vanligt här. Ja, det är grymt. Det är helt grymt faktiskt.
Tänker du flytta dit nu? Eller man kanske ska säga, tänker du komma hem någon gång?
Ja, men jag kommer ju snart hem igen. Men, nej, men jag funderar faktiskt på, fan, man kanske ska vara här en månad varje januari, februari eller någonting.
Det är ju lite som Hemingway när han liksom bor på något annat ställe. Och så får du, ja, när du är tillräckligt gammal, bara skjuta dig i huvudet.
Ja, precis. Nej, men vad fan, jag har ju inget jobb att gå till liksom, förutom skrivandet. Så det är ju möjligt för mig liksom, att göra så.
Ja, det är ju ett väldigt bra betyg i alla fall. Har du gjort något kul senaste sen vi talade senast?
Ja, jag var ju asnervig i början, du vet, rånrisken, och så var ju Cyril jävligt dimmig i början. Så jag var liksom orolig för att han berättade när han nästan blev mulad i en favela. Så jag var liksom skitorolig. Jag tänkte, när Cyril var ute så tänkte jag, undrar om han... kanske han ligger död på sitt hotellrum eller någonting. Så fantasin sprang ju iväg med mig. Men nu de senaste dagarna så har jag blivit mycket lugnare så att säga. Och Cyril har ju styrt upp sig avsevärt. Så han kommer ju sen också, så han ska vara med lite också här. Ja, så precis. Jag har badat i havet. Det var så ansträngande så jag liksom blev helt utmattad, för vågorna kommer och liksom slår om kullen om man inte parerar dem då.
Nej, på
Copacabana. Assnygga människor måste man ju säga.
På beachen.
Vältränade. Ja, visst. Och så har vi ju... bytt hotell nu några dagar, så vi har steppat upp hotellet avsevärt. I början fick vi riktiga skitrum, men nu har vi bytt rum, så vi har bättre rum, bättre uppkoppling etc. Och det var ju, mitt rum luktade ju mögel alltså, så det var ju rent hälsovårdligt att bo där.
Ah, okay.
Så det är mycket bättre nu. Igår var vi och träffade DMs, det kan vi också ta upp med Cyril, DNs korrespondent här i Brasilien, Henrik Brandau Jönsson tror jag han heter.
Ja, just det.
Och det var astrevligt. Han var jävligt trevlig. Så vi satt där och snackade lite litteratur och vad han höll på med. Han skulle skriva en bok.
Bor han där?
Ja, han bor här. Han har, nu har han väl i och för sig separerat från sin fru. Men han har bott här i 20 år alltså.
Oh, yeah.
Har en dotter. Ja, har en dotter också med den brasilianska då. Och vi åkte till hans kvarter. Det var liksom det gamla Rio han bodde i på något sätt. Så Copacabana, den här stranden och bebyggelsen här omkring, det är relativt nytt tydligen.
Aha.
Och så är det ju väldigt turistiskt sådär. Så De rika som bodde här för 100 år sedan, de bor lite längre bort liksom.
Och det är där den här DN-personen bor. Vad hette han, sa du?
Henrik Brandau Jönsson.
Ja, så då kan man ju tänka sig att Henrik Jönsson, ja precis, Henrik Jönsson kommer från Sverige. Och Brandau, det är nog brasilianskt.
Brandau. Ja. Vi lärde oss mycket. Han var astrevligt. Så jag förhörde honom lite med hur man uttalar vissa ord och sådär. Han sa ju att de kan ju inte, många här, de kan inte uttala R liksom. Så de säger inte por favor, utan de säger por favor och sådana saker. Jag vet inte hur det är med vår kompis. Vi har ju en brasiliansk kompis i Göteborg. Kan han säga R? Det har han väl inga problem med.
Alltså, Isaias, jag ska härma honom hur han låter när han försöker prata svenska. Tacka så mycket. Hade med ett bra.
Bra. Ja, just det.
Jag brukar ju håna honom för att han är så dålig på att lära sig svenska, men på ett hjärtligt vis. Men det tar väl sig. Men jag ska fråga honom. Jag kanske ska träffa honom senare idag. För han har precis kommit till Sverige. Så att jag ska fråga honom om han kan säga R. Ja, om han vet ens vad R är. Han kanske inte vet vad R är.
Nej, kanske en helt ny upplevelse från honom.
Jag hade en skånsk lärare när jag gick på gymnasiet och jag frågade henne om hon kunde säga R. Och det kunde hon.
Mm. Även Henrik är ju från Skåne. Lund tror jag. Eller någonting.
Ja, okay.
Han talar ju rejäl skånska. Och han berättade, han lyssnar på Sveriges Radio varje dag för att hålla svenskan vid liv. Annars skulle han liksom tappa den som fan. Och även han märker också att han hittar ju på egna ord och sådär när han skriver för DN. Så de får ju gå igenom hans texter. Det gör de ju med alla texter, men de får gå igenom och ta bort ord som han har hittat på då. Som han tänker det.
Försvenskningar från portugis då. Portugisiska. Försvenskningar från portugis. Ja, precis. Fan vad... Det är spännande det där. Jag vet en bekant till mig har bott nästan hela livet i Barcelona. Och när han inte tänker sig för så faller han över i spanska istället. Så om han till exempel om han reagerar på något, vet du, om man reagerar så säger man ibland så här: "Åh gode Gud." Då säger han liksom här: "Dios mi." Han bara: "Ah, Dios mio" liksom.
Jag går ju runt här och fumlar ibland och så säger jag oj. Oj. Så här, det betyder ju hej eller någonting på. Så jag går runt och liksom säger hej så där till folk, tror de.
Såg du Sopranos när det gick?
Första säsongen såg jag.
Ja, för i Sopranos så åker ju de här maffiagubbarna och hälsar på i riktiga Italien. Men de har ju glömt hur man pratar. De har ju glömt hur man pratar italienska. Så att de hör något som låter coolt så börjar de säga det till folk. Så här: "Commendatore." Och så går de runt och bara: "Hallå, commendatore."
Jävligt pinsamma liksom.
Men så blir man ju lite utomlands känner jag. Har du lärt dig någon genuin brasilianska då?
Nej, men det är mycket... Tresh Heineken, på favor.
Ja, det förstår Heineken. Jag till och med. Tre Heineken.
Man kan ju säga obrigado, och så frågar jag Henrik så här, men man tar bort O-et. Ja, man kan ju bara säga brigado. Brigado. Brigado.
Men då är det ju R. Det går ju inte. Det är ju brigado.
Bigado, precis. Inte är det då. Bigado. Och så säger man...
Det är som Bigaro. Det är därifrån Bigaroer kommer.
Och så kan man säga, vill man påkalla någons uppmärksamhet så kan man säga... vad fan skulle man säga? Amigo esculpa. Amigo esculpa. Esculpa är ju ursäkta ungefär, va? Så det, om man stöter till någon så misculpa om man råkar knuffa någon, misculpa.
Det är
vissa saker.
Misculpa. Mitt resehat har inte gått över på grund av det här, men det har minskat. Ni verkar ha det väldigt trevligt.
Det är ju jävligt kul.
Jag tänkte snacka om en grej med dig innan vi snackar med Cyril. Det var ju det här att Greta Thunberg har ju varit i nyheterna igen. Vill du prata om det?
Ja, det är ganska roligt. Cyril satt på åt lite bönor på ett ställe. Och så, vad får man se liksom på nyheterna här? Så ser man ju Greta på... nyheterna. Så det är ju världsnyhet att hon har, det är ju verkligen, hon är så jävla berömd liksom.
Ja. Jag har förberett Andreas, så vi kan lyssna lite på när de skriker och gapar under den här demonstrationen i Tyskland, om du vill höra på det.
Ja, ja, absolut.
Ja.
Famous climate activist Greta Thunberg has joined a protest to stop the expansion of a coal mine in Germany.
Okej, och sen så är det här också.
Following the developments, what's been happening in the people who are what's been happening in the people who are resisting, and people who have been resisting this for years, and it's shocking to see what's happening.
But okej, okay. Men det, då är det, jag tänkte komma in lite på det. Hör du att hon pratar så kallad diplomatengelska, svensk diplomatengelska?
Very, very Swenglish, yes. Very, they are very sad. It's very important for us that we have those connections with Germany now.
We are following the development closely. And we are following the development of the protesters.
Det påminner mig faktiskt lite om Hans Rosling. Hans Rosling, han lät ju så här.
Swedish medical students are worse, are performing worse than a chimpanzee.
Så där låter ju han.
Ja, perfekt imitation där.
Ja, men den är jag är ganska nöjd med den faktiskt.
We are talking with medical student Andreas Stupenal in Rio de Janeiro. And Rio performs better than we ever could imagine since we have an open world and trading.
Ja. Jo, men i alla fall, då blir ju Greta bortburen av poliser i Tyskland. Och så blev den tyska polisen anklagade för att de liksom gjorde det här på ett väldigt stageat vis. Jag har inte riktigt rätt ut vad som har hänt där, men den tyska polisen blev anklagad för att de ställde upp på en nästan som en fotoshoot då med Greta, det vill säga att de väldigt demonstrativt och symboliskt bar iväg den här protestanten då. Jag vet inte, vad tycker du?
Nej, men det är ju inte stageat, eller vad fan är det, allt blir ju stageat. De står ju stilla med henne, och det är klart, vad ska de göra? Kasta en säck över henne liksom. Men hon såg ju så jävla nöjd ut. Men det är liksom,
jo, men hon lever ju kvar. Hon lever ju ut sin liksom aktivistfantasi. Hon lever ju ut det här som hon har som hon har pratat om. Ja. Och hon har ju varit inne i det här så länge sedan hon var liten. Så det här är ju liksom det här sluter ju cirkeln för henne så att säga. Jag hade ju liksom också tänkt så här att nu Greta, hon har ju inte bildat sig. Hon har inte gått, hon börjar ju det här med att skolvägra.
Ja, det är ju hennes stick liksom.
Ja. Men tror du hon har liksom, tror du hon har läst något, eller tror du hon liksom, tror du hon kan någonting? När man ser henne på de här videobilderna som jag spelar upp ljud från, så står det liksom, det står personer runt henne som hökar för att liksom kontrollera vad som sägs och vem hon pratar med och så vidare. Man ser nästan det på vända bild. Då är det liksom en liten äldre kvinna som står liksom så nära Greta att hon vidrör henne med armen och håller benkoll på all kommunikation. Det är jävligt skumt, va? Är det inte det?
Ja, precis. Det är skumt. Ja. Men jag har börjat fundera på liksom. Det finns ju en film med Peter Sellers som heter vad fan, jag skickade en länk. Kommer du ihåg vad den hette nu? Being There. På engelska. Ja, jag tror den hette på svenska Välkommen Mr. Chance eller någonting. Och det handlar ju om en retarderad vad ska man säga? Han är ju intellektuellt efterbliven, får man nog lov att säga, den här karaktären i Peter Sellers då, va? Han är en gardener, just det. Han är en gardener och så han fattar ju ingenting, va? Men han är välklädd, vit man, proper. Och så alla tror att han är ett geni liksom. För att ja, han bara säger liksom, it's very det är viktigt för trädet att det får ljus och den kan växa och till våren kommer det nya blommor på den. Och så, de tror att han talar i metaforer om ekonomin i USA, sådär, affärsmän. Så han har liksom fått träffa presidenten och ger råd då till presidenten och sådär. Men han är liksom, han förstår ingenting. Jag funderar ibland om Greta är motsvarande liksom. För hon säger ju aldrig något annat än floskler. Nej, jag har aldrig hört henne föra en ordentlig... Kan hon liksom analysera en bok av Kafka? Eller är det omöjligt? Kan hon förstå... är hon liksom intellektuellt vid liv? Jag börjar fan undra det liksom.
Ja, alltså hon säger ju verkligen ingenting. Men det hon gör också, det är ju att hon utsätter sig själv inte för någon liksom risk heller. För hon säger, nej men det här är forskarnas jobb, säger hon. Eller om hon får någon svår fråga så säger hon, nej men det ska ni... Då ska ni prata med en climate scientist. Och liksom, det är alltid någon annan om det är något svårt. Det påminner mig ganska mycket om, och det här är rätt hemskt. Men det påminner mig väldigt mycket när jag hör vanliga personer samtala om Ukraina-krisen. För då kan folk säga såna här saker. Ja, men Sverige måste göra mer, säger de. Aha, okej. Okay. Vad menar du då? Menar du att vi ska skicka alla vapen vi har? Eller? Och då märker man att de har aldrig tänkt på det. Utan det räcker bara att säga att Sverige måste göra mer. Men det betyder ingenting att säga det. Och precis på samma sätt så liksom talar Greta om klimatet. Det är ju... Men ska man anklaga henne för att vara antiintellektuell? Hon är ju ett mongo liksom, eller vad?
Nej, men hon är ju inte intellektuell uppenbarligen. Det hade varit kul att liksom, det hade varit kul om jag bara ge henne en novell av typ, man talar om en novell med henne. Ja, men jag tänker att hon, jag läser bara sånt som jag tycker är intressant, för jag har Asperger. Så jag läste bara om klimat. Men kan vi inte tala lite om den här novellen som handlar om det här och det här? Nej, men det är inte intressant för mig, för alltså det är liksom hon använder ju sin det är ingen sjukdom liksom Asperger, men jag kan tänka mig att det är liksom, sitter hon på en stol på hotellrum i världen och stirrar in i en spegel? Det vore väldigt roligt att bara fånga hennes liv. Liksom. Vad gör hon? Läser hon? Ser hon på... Jag gillar ju Greta. Jag är fascinerad av henne. Liksom. Men vad gör hon? Liksom? Hur, ser hon på Sopranos också? Nej. Hon kanske inte gör det.
Men hon är ju, men jag har tänkt på det ibland, att Greta är ju inte så mycket själv. Utan Greta är ju någonting som liksom Dagens Nyheter har byggt upp och hennes framgångsrika föräldrar har byggt upp. Och Greta är ju på ett sätt en slags megafon för massa andra saker i den här rörelsen. Så det finns inte så mycket i Greta själv. Vad tror du om det?
Det är mycket, mycket intressant, men det är också precis som jag tänker med den här Mr. Chance då, den här idioten. Att hon blir en projektionsyta på något sätt då.
Ja precis. Ja, det är ju exakt det.
Ja, precis. Och att hon själv inte har... Du brukar ju tala om liksom... hon kanske inte har ett rikt inre liv, eller hur säger man liksom? Det händer inte så jävla mycket kanske i henne.
Nej, alltså...
Emotivt. Hon har ju två lägen liksom. Kall, som är som i Kina. Man har liksom en död blick. Och så kan hon bli arg. Arg och död. Och så leende. Hon smilar ju, hon är jävligt nöjd när polisen griper henne där i Tyskland.
Ja, eller men det är också jävligt... Det är, jävligt det är en väldigt otäck nöjdhet som aktivister har. När de, det är liksom lite av ett perverst leende när man... du vet, av självgodhet. Att man liksom... för de Greta tror ju att hon förstår världen mycket bättre än en tysk polisman liksom. Så att hon ser ju ner på de här personerna, va. Och det är ju en jävligt osympatiskt leende hon har när de här poliserna tvingas bära på henne, va.
Jävligt, för hon har ju rätt. Hon har ju rätt. Och de har rätt. Så visst, det är något perverst det. Och hon får en kick också. Hon måste ju få en kick, adrenalinkick av det här. Det är ju uppenbart, eller?
Ja, men det tror jag också.
Det är spännande då, precis. Och så blir hon lite beroende av det. Som en krigskorrespondent ungefär kan vara beroende av farliga situationer. Cyril är ju lite så.
Ja, men jag har ju en... Jag har en annan tanke som är så här att... Säg att du och jag hade fått... säg att Greta hade bara, herregud, allting har blivit helt fel. Jag är ingen intellektuell person. Jag tror inte på den här aktivismen längre. Nu kommer jag på kollo med Stopendal och Sundfält. Så ska Stopendal och Sundfält, vi ska bo med Greta i ett år.
Ett år.
Och lära henne om litteratur. Och då tänker jag, du vet, jag ser en bild, du vet, så här, när om man som pappa första gången ska fläta hår med, så man blir liksom en lite fumlig pappagestalt som inte riktigt vet hur flickor fungerar. Och
så skulle det bli.
Så sitter du och flätar Greta och så får jag kolla i en bok hur flätar man, du Andreas, för fan, så här, kolla här vad jag hittar
YouTube,
på nätet.
YouTube.
Så står jag och håller upp en telefon. men då är första frågan här, du måste ju ge henne böcker, hon måste ju läsa. Vad ska hon läsa?
Jag tror att man kör ganska konventionell utbildning där från början. Lite Selma Lagerlöf. Någon bok av Strindberg. Hjalmar Söderberg. Alltså lite svensk husmanskost rent litterärt tror jag på. Sedan tror jag man också kan ha att man varje dag, nej inte varje dag kanske, men någon dag i veckan så ser man en film tillsammans. Det kan vara en Bergman-film. Det kan vara eventuellt Pasolini. Och
varje Fellini. Gång det är Pasolini så får Greta lite popcorn. Men om det är en lättsam film så får man inga snacks där.
Inga grova Pasolini-filmer, utan kanske några av de tidigare och sådär. Kanske lite neorealism och...
Salo också, får hon se också... först. Salo tycker jag det är såhär 25-årsgräns på.
Det tycker jag också. Hon är ju 20 nu, så det är liksom, man ska inte pressa på henne. Permanence och sådär.
Nej, då kan man ju falla tillbaks in i den här aktivismen om man pushar för hårt.
Ja, vi vill ju att hon ska bli en städad intellektuell i början. Sedan kan man ju skruva till det med lite Burroughs och sådär. Men det tror jag inte man ska göra första året. Utan det är liksom en lång process. Liksom. Då går man in i liksom mer mörka. Man kan ta Céline, resa till... jag kommer inte ihåg vad den heter nu. Men Céline är en fransk småfascistisk författare som är jättebra, men som ändå är liksom, man ska ha läst. Men de här filmerna, lite böcker. Hon är ju, man ska ju pracka på henne lite psykologi också, tycker jag. Eller vad tänker du?
Ja, jag tror att hon hade uppskattat lite äldre psykologi, kanske läsa lite om Konrad Lorenz, du vet han som håller på med och forskar på sina gäss och det här med imprinting och tidig attachment-teori. Jo, men Piaget är också, men Lorenz är det, Lorenz är en annan gubbe, men Piaget höll på med väldigt liknande grejer. Man skulle kunna säga att Piaget var mer inriktad på människor och Lorenz mer på djur, skulle man kunna säga. Det är en felaktig förenkling, men ja. Och sen så tror jag också men överhuvudtaget den här typen av grov psykologi som inte är så petig med känslor och skit som det blev 100 år senare. Det tror jag hade liksom passat. Jag själv är ju lite aspig och jag gillar ju det mer än när det blir för mycket mjuka och grejer som jag inte riktigt förstår mig på. Så där tror jag hade kunnat guida.
Inget blom liksom.
Nej, jag tror jag hade kunnat guida Greta bra där. Då är ju de flesta är ju, då snackar vi att de flesta är födda slutet av 1800-talet, början av 1900-talet typ, som Lorenz liksom. Så där finns ju mycket spännande material. Men det jag är intresserad av, det är ju, för det jag saknar hos de här aktivisterna, det är förmågan att tänka igenom saker lite noggrannare. Och ett exempel på det är att till exempel, säg att man öppnar en gruva någonstans i Afrika. Då tänker en miljöaktivist, den här gruvan är dum, tänker de. Men det som ofta händer är att när man börjar jobba i gruvan så får man lite mer pengar. Och då kanske man slutar och typ elda med ved hemma. Så plötsligt så har den här gruvan som skitar ner lite minskat utsläppen i närområdet fantastiskt mycket för att folk inte bränner sopor längre liksom. Och den typen av hur lär man sig det? Hur lär man sig att hur lär man sig att bara backa och tänka efter mer noggrant? Nu låter det som jag luktar på mina egna fjärta, men liksom den, jag saknar detta. Jag saknar detta hos Ukraina-mongorna också liksom. Alltså så här,
djupare mer analysen efter. Liksom.
Ja, mer försiktig. Man kan, ja, fan, det kanske är mer, du vet, Bibeln som behöver läsas för att lära sig ödmjukhet, liksom. Jag vet inte.
Det kan man ju också gå igenom med Greta, att man läser, analyserar. Det har ju du och jag funderat på att göra flera gånger. Analysera bergspredikan, vissa valda saker ur Nya Testamentet. Sitter och diskuterar om det. Ja. Jag funderar även på...
Jag tror inte att bergspredikan är en stor grej hemma hos familjen Thunberg, kan jag säga till dig.
Nej, men då blir det ju ett lyft. Ett andligt lyft. Mm. Man ska ju också gå in på, det vet jag inte om hon kan hantera det lite, men skuggan, vi ska gå igenom vissa begrepp av Jung. Ha kontakt med skuggan, att liksom, men Greta, när du är arg här på dem, att du tycker att de... Du har ju det här inom dig och liksom, man försöker skapa en själ till henne. Så att hon får en själ. Men
det kan läsa Pinocchio.
Ja, precis. Ja, visst. Ser den filmen av...
Men det här kräver ju också att hon har liksom kapacitet att lära sig någonting. Och det
är ju det vi inte vet. Det är det vi inte
har sett några tecken på, om vi säger så. Nej, men till Gretas försvar så är det ju hennes föräldrars fel och ingen annan.
Nej, precis. Jag skulle vilja se hennes handstil. Det säger ju väldigt mycket om en persons intellektuella karaktär.
Ja. Man måste lära sig mer om samhället också. Man kanske ska läsa Lash och Plato. Och liksom Nietzsche liksom. Men det är som sagt var
en senare. Men vad tror du om Pierre Bourdieu? Jag tycker ju om Pierre Bourdieu, för han ger ju en ett analytiska verktyg liksom för att se sig själv, se sin klasstillhörighet. Det finns ett roligt meme på Greta faktiskt, där hon sitter i i sitt hem med mamma, och det är ju liksom fåtöljerna där kostar ju 70 000 liksom.
Ja, det är, hon sitter i liksom, Ames longchair är det hon sitter i.
Ja, precis.
Nu märker ni ju att jag avslöjar min medelklasshet här när jag kan möbelnamn, men ja.
Ja, men det är ju liksom 50 000 där, 70 000 där. Det är en normal människa har ju råd med såna saker liksom.
Nej,
så precis. Hon är jävligt privilegierad, men som sagt, är hon privilegierad intellektuellt? Det återstår ju att se då.
Ja. Nej, men det är kul tanke i det. Känner Gretas vad ska man kalla det? Den här personen som är som en hök över Greta hela tiden och verkar bestämma allting. Om någon känner henne så kan de ju tipsa om intellektuellt kollo med Stopendal och Sundfält. Och jag tar typ bara en mille för det, om hennes föräldrar vill betala det.
Ja, visst. Nej, en mille. Men man kan börja med en månad liksom.
Ja, 100 000 spänn. Det är lugnt. Ja. Kan få hänga med mig hela tiden. Ja. Och jag är inte pervy med barn och sånt. Om någon...
Nej, men hon är inget barn längre.
Nej, för sig. Men hon ser ju fan inte... Hon ser ju inte vuxen ut. Det är ju någonting som inte är bra, alltså. Det är... Ja, jag vet
inte vad jag ska säga. Jag vågar spekulera om det, men ja. Nej, men...
Vegansk kost kanske har gjort henne helt hjärnskadad, liksom. Det vet man ju inte. Så kan det ju vara. Typ äta, hon får inte i sig näringsämnen för hennes knäppa mamma har bara tryckt i henne typ ärtor liksom. Jag vet inte.
Som folk som har en katt som de tycker ska vara vegansk.
Ja, precis.
Alltså djur.
Ska vi lyssna lite till på Greta här? På feelingen.
Both what's happening on the pictures, but also here in real life. They should stop this destruction immediately, and also secure a just transition and climate justice for all. This is only a part of a global climate movement, and we stand together in solidarity. In fact, the people are clear, the science is clear. We need to keep the carbon in the ground, and Germany is really embarrassing itself right now. Power
to the people. Oh, Germany. Tänkte det om man står med max självförtroende som 20-åring och säger att Tyskland har verkligen skämt ut sig här liksom. Ja, det är ju
men för att ge en, nej, men hon talar ganska vackert ändå. Ja. Det får jag nog säga.
Nej, men det gör hon.
Men det är floskler, det är återigen floskler, va? Hon säger ju inte ett ord som är... Det är floskler och det är synd. Jag tycker att hon skulle vara mer av en europeisk intellektuell. En europeisk intellektuell borde hon bli.
Ja. Många tyskar...
Jan Myrdal med henne.
Ja, men fan. Jag tror Jan Myrdal... Jag vet att du gillar honom och han skriver ju väldigt bra. Men Jan Myrdal är också lite av en kommi, va? Är han inte det? Alltså, då får det igång henne för mycket.
Ja, det triggar henne, ja.
Ja, då får det igång henne för mycket med... Du vet, en mardröm vore ju om hon är med
Kambodja, då börjar hon försvara Kambodja och massaken på Himmelska fridens torg och sådana saker. Nej, men jag förstår. Det är för hett. Det är för hot. Där kan man inte vara med henne.
Nej, men alltså, det är så här... hon har ju redan börjat häva ur sig lite så här kommigrejer. Och då får man vill inte liksom få igång det mer. Så Myrdal får faktiskt inte vara med.
Ja. Nej, han får inte vara med. Han får inte vara med i den... Vad säger man? Curriculum där. Nej, precis.
Stupendo och Sundfält University.
Ja, precis. Marx får man ju undvika det, och kanske också, då kanske man till och med ska undvika Bourdieu, för han kan ju tre gången också då, men...
Att det ligger för nära där. Nej, men jag tror Bourdieu får pass från mig faktiskt. Jag tycker att han är väldigt bra.
Ja, jag förstår.
Viktiga saker. Ja, nej, men det var bara en liten grej. Vi kan ju återvända till Brasilien. När Greta är på tv i Brasilien ställer sig Cyril upp och då bara... just so you know, the girl is from Sweden, like me.
Ja, det vore roligt. Nej, men det, jag skrattade ju till så fan när vi satt där åt bönor och liksom, försökte hova upp mobilen, ta ett kort på tv-apparaten där på restaurangen då. Men jag hann inte. Så det var så jävla roligt att bara se hennes face alltså, överallt. Nu har ju gripits och de har ju burit bort henne flera gånger. Ja. Det var ju DN häromdagen så här, nu har polisen burit bort henne igen. Mm. Det kan ju eskalera liksom. Min tanke var ju att hon, nej fan Greta, besudla inte europeisk konst nu med att limma fast dig vid en Picasso och sådana grejer.
Där kleta senap hamnar på en där, fangok, så, eller
det är ju inte helt omöjligt.
Kleta senap på en fangok, eller ännu värre att hon blir en slags 2000-talets Ulrike Meinhof, ja. Liksom. Det är inget vi vill se. Vi vill inte ha, det är bättre att hon skulle plugga kemi och utveckla ett nytt smart miljövänligt batteri. Det hade jag gillat.
Mm.
Då hade jag, om hon hade gjort riktiga miljöframsteg som vi faktiskt behöver på riktigt, då hade jag haft en fet jävla Greta t-shirt på mig. Då hade jag hyllat henne om hon hade visat vägen. Nej, för fan. Jag har inga jävla tatueringar.
Nej, inga tatueringar. Står ju i Bibeln att tatuera sig.
Nej, precis. Andra Mosebok. Men då får man inte äta skaldjur heller, Andreas. Där blir det trubbel, du.
Nej. Fläsk, skaldjur. Ja, det blir verkligen trubbel. Om man är... Jag åt ju...
Du vet, i...
Mycket bläckfisk här.
Mm.
Hallå?
Ja. Ja, jag hör dig. Det är också djur som krälar, kryper och krälar. Det får man inte heller.
Ja. Jävligt krälande på bläckfiskar. Ja. Alltså, köttet här är så jävla bra. Måste jag säga.
Okej, berätta mer.
Alltihop. Beställer man åt biff med en... vi träffar en svensk kille som håller på med en självhjälpsbok nu. Men vi satt på jävligt flott stekställe, så de kommer in bara skärde live så att säga, så får man, de bara trycker på en tallrik en massa olika bitar då med olika kött, lamm, gris, ko eller oxe och sådär va.
Är det det som är churrasca?
Jag vet inte.
Nej, men nej.
Och så jag åt kyckling igår och så frågade jag, finns det ingen sås? Kan man inte få någon sås? Och så den här Henrik, DNs korrespondenten, sa, nej, det är bara i Sverige och sådär, det köttet suger där man får sås. I andra delar av världen så är köttet så bra, du behöver ingen sås helt enkelt. Och jag förstod ju det, för kycklingen var ju liksom jävligt saftig och mör liksom. Det är liksom man får inte det i Sverige liksom.
Nej, men så å andra sidan, det skulle ju inte jag våga säga till bearnaisesås. Jag skulle inte våga vara så stursk med, om du har smakat på bearnaisesås.
Bearnaisesås är
jävligt
dåligt.
God. Ja, den är bearnaisesåsen är ju typ godare än bra kött.
Den här, men jag älskar ju sås. Jag har inget mot sås.
No. Nej.
Men
nej,
bättre, nej, ja, det är väldigt bra kött.
Mm. Ja, väldigt fan vad kul. Ja, jag har hört min brasilianska vän Isaias, han har pratat om att i Sao Paulo så har de nästan som köttbarer. Och då går man in och sätter sig vid en bardisk. Och så kan man bara äta hur jävla mycket grejer som helst som de langar upp på disken liksom. Med grillat och kyckling och kött och allting.
Ja, visst. Ja.
Mäktigt.
Ja, det är grymt.
Ja. Okej, okay, men du Andreas, vi ska ju spela in med Cyril också, men jag tänkte att vi delar upp det till två olika avsnitt.
Ja, det kan vi göra. Aha, ja. Du menar två olika avsnitt?
Mm, så nu har vi spelat in klart ett avsnitt och sen så snackar vi med Cyril och så gör vi det till ett avsnitt. Så får vi mer bang for the buck. För att här har vi ett färdigt avsnitt tycker jag.
Vi har talat i 40 minuter ungefär, va?
Ja, precis.
Okej, så skickar jag över det nu.
Och då säger jag bara till lyssnarna så här, to be continued. I nästa avsnitt så fortsätter jag och Andreas att tala tillsammans med författaren och journalisten Cyril Hellman om Brasilien. Och vi ska prata om bland annat vad det är för skillnader på Tinder i olika delar av världen. Andreas, på återhörande så avslutar jag här nu, så hörs vi om ett litet tag. Okej. Okay.